Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world. Here we go. You got to be kidding me. You can't say much other than that.
Okej, Paul Elvaje här. Välkomna till MMA-podden. Som ni förstår, jag är tagen. Jag är omtumlad, omskakad, omvälld. UFC 300. Herre, vilket event. Ja, det är så jag summerar det. Så att, tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka igen. Nej, men skämt åsido. Jag tänkte så här, men det fan vad kul. Nu ska jag sätta mig och snacka om UFC 300. Och så, alltså, det, men det var så jävla bra. Det var så, alltså, det var så sjukt bra. Vilken otrolig gala. Ja, de, alltså, de fick verkligen till det. De fick verkligen till det. Och Max Holloway, shit, fan var inte bara jag, det är nog många av oss överlag var nog ute och cyklade rätt rejält vad gäller Max Holloway. Vilken sjuk prestation. Vilken, alltså vilken jävla prestation. Jag kommer svära ganska mycket i avsnittet, så håll i er. Jag tror inte någon av er är känslig för lite svordomar här ändå, så att freedom of speech, fan. Men jag kommer till den matchen. Jag, så här, i det här avsnittet, jag kommer att gå igenom huvudkortet. That's it. Det är det jag kommer att prata om. Underkortet hade också ett gäng bra matcher. Men vill man höra de matcherna, då signar man upp sig på Patreon. Det avsnittet kommer komma förmodligen imorgon. Får jag extrem feeling och känner mig att jag vill spela in det direkt efter det här, så det är mycket möjligt att jag gör det. Men det finns imorgon liksom, så att ni har betänketid på er hur ni vill göra. Men i det här avsnittet kommer jag gå igenom de fem matcherna som var huvudkortet. Och det började med Bo Nickel, Cody Brundage, Armand Sarukian, Charles Oliveira, Max Holloway, Justin Gaethje, Yang Weili, Yan Jiaonan. Och sen hade vi då Alex Pereira mot Jamal Hill. Och jag kommer att börja med huvudmatchen. Vi börjar där. Men innan vi börjar, tar jag en liten klunk här av min latitud. Solsken, en av mina favoriter. Dimma, solsken är en av mina favoriter. Jag fick hem hike, alltså jävlar. Den var så otroligt god. Den var så otroligt god. Så jag vill också slänga ut lite tack till Latitud såklart. Liksom teamet som stöttar MMA-podden på resan. Högst uppskattat. Tack så jättemycket för det. Och sen måste jag ju också ta upp Islam Makhachev möter Dustin Poirier om titeln. 1 juni. UFC 302, om jag inte säger fel här nu. 302. Sen fick vi även 29 juni. Conor McGregor is back mot Michael Chandler. UFC 300, 29 juni. Spännande. Spännande. Riktigt, riktigt spännande att det där blir av nu. Det har ju varit många turer, mycket fram och tillbaks. Det har väl känts lite som att det aldrig kommer att bli av. Men nu blir det av. Matchen är bokad, vi har fått ett datum. Båda har med största sannolikhet redan signat kontraktet. Och det ska bli kul att se. Det ska bli kul att se. Väldigt, väldigt roligt att se. Men jag är nog lite för tagen av allt det här som har hänt under det här kortet. Så att jag inte Jag är inte lika exalterad av annonseringarna som har kommit, utan var så ah, coolt. Just då så har vi Sean Strickland, Paulo Costa också, som jag tror var 302 också. Jag tror att de tre matcherna vi fick, det ena drog lite på presskonferensen, men det är de två som jag kommer ihåg. Men vi börjar direkt, huvudmatchen, Pereira vs Hill. Alltså, jag tänker lite på Hill. Jag lyssnade inte på den intervjun, men jag har hört att han har ju sagt att det här är en mismatch liksom. Det är en mismatch, och han kommer visa alla att det är en mismatch nu. Och som sagt, jag har inte läst citat, jag har bara sett att han har sagt att det är en mismatch och så. Och det var ju en total mismatch. Det var ju jättetydligt att det här var en total mismatch. Det är ju bara det att Jamal Hill var uppenbarligen mismatchen, inte Pereira. Pereira avslutar Jamal Hill 3 minuter och 14 sekunder in i den första ronden. Nu försöker jag tänka om det var en rak vänster eller en krok eller en uppgång. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men han följde upp det också och slog ut till, och man ser direkt första träffen. Och jag gillar DC, han säger det också, att han prickar inte ens liksom rent. Men ändå så besitter han så sjukt lite mycket power att liksom inte ens en ren träff verkligen bara stänger av folk. Hill går ner, landar i backen, man ser ögonen rulla bak i huvudet. Pereira följer upp med några slag till och det är över. Det är över. Hills Cox har sagt att han hade svar på low kicksen. Han hade inget svar på de low kicksen alls. Inte för 5 öre. Han råkar sätta en liten spark på suspen. Och det var också en sån här skön grej. Jag tror jag aldrig har sett något sådär. Herb Dean går in för att bryta och Pereira bara sträcker på ut handen och bara nej, du ska inte in här. Nu fortsätter vi, och det var inte många sekunder senare så var liksom matchen över. Alltså Alex Pereira har gjort en helt sinnessjuk resa. Alltså det är fan, det är helt otroligt vad den här snubben har åstadkommit i UFC. Men alltså det är helt sjukt. Jag måste dra det här igen. Jag pratade ju om det sist. Debuterar 6 november 2021. Tar titeln 12 november 2022. Sen vet vi vad som hände. Torskar, kliver upp en viktklass för att sen 11 november 2023 ta lätt tungviktstiteln. Hur sjukt är inte det? Förstå nu om han skulle gå upp till tungvikt och gå match någon gång runt 10 november. Det hade varit helt galet. Helt galet. Det skulle betyda att han på 3 år har tagit en titel i 3 olika viktklasser. Och jag får en känsla av att de är rätt sugna på det. Nu har inte jag lyssnat på alla postfight-intervjuer. Utan jag lyssnade på Dana White, lyssnade en bit in på Max, och sen kände jag, jag vill sätta mig och spela in podd nu, för jag vet att ni vill ha podden nu, inte sen. Men då finns det mer att snacka om i Patreon-avsnittet ifall det har kommit fram viktig information där. Men det är helt otroligt, jag har sagt det tidigare liksom. Det är många trodde att Khamzat skulle göra den här snubben, har kommit in och han har gjort det, och han fortsätter att leverera. Galet. Alltså det, ja, alltså jag finner typ inga ord, men det är en obehaglig kille. Och det är också det här, hur stor var han där inne? Alltså det såg helt galet ut. Han är fortfarande, det är sjukt att han är fortfarande så här i form. Alltså snubben fightade i mellanvikt och var i form. Jag hörde att han hade gått upp till typ så här 230, alltså typ 105 någonting kilo, kanske till och med lite mer. Snudda kanske 110. Och är i, och ändå inte se liksom flabbig ut. Titta på Hills kropp till exempel. Killen har mage. Men inte Pereira. Alltså hur tog sig den här killen ens ner till mellanvikt? Det är alltså, det är för mig så jag fattar inte. Jag fattar inte. Så förstår jag, han skulle kunna se ut i tungvikt. Skulle kunna se ut som en Brazilian Engano. Sen tror jag att skulle han gå upp till tungvikt och möta någon som Tom Aspinall och jobba, Aspinall skulle nog ta ner honom ganska snabbt. Det skulle vara extremt ostrategiskt av Aspinall att till exempel stå med Pereira, utan ta ner det så fort som möjligt bara. För det är uppenbarligen den punkten som vi fortfarande då misstänker är hans svaghet. Han fick svart bälte i BJJ. Alltså jag tycker det där är så jävla roligt. Ingen BJJ utförs bäst i black belt. Men det är väl det, de gör väl en grej av det. Han skulle väl ha fått det ändå, men de ger honom det där inne. Men det blir ju nästan lite fel när liksom svarta bältet sitter. Alltså Dana White kan inte ens linda liksom UFC-bältet runt midjan på han, så han fick ta det på axeln istället på grund av hans BJJ-bälte. Ja, det blir ju ruskigt komiskt. Men återigen, alltså fan, matchen var 3 minuter, vad kan man säga? Han skickade low kicks. Hill tog dem. Han hade ingen riktigt försvar. Hill försökte med några grejer. Så Hill hotade väl inte vid någon instans egentligen, utan när den riktiga första slagväxlingen började, då var det över. Då var det slut. Jag gillar också Pereira så här, stå med de här i händerna med så här. Så att tufft för Hill. Alltså tufft för Hill, men jag tror att grejen är den att Pereira, ja, 2 titlar, vad ska man säga, killen är bra. Killen är sjukt bra. Det är ju det, även om man fortfarande har en liten så här fråga om hur är hans mark. Hur skulle han te sig mot någon som chamsat liksom? Kan han stoppa det eller inte? Hur te han sig mot någon som har brottningen och allt sånt och ja. Hur skulle det se ut? Det är den frågan vi kommer ha tills en sån match kommer, och när en sån match väl kommer så kommer han väl kanske att vara underdog. Och så kanske han chockar hela världen helt enkelt. Med att visa att han har verkligen ett jättebra nedtagningsförsvar. För det får man inte heller glömma, att superatleter från en viss... egentligen kan man nästan säga att om du har en superatlet från vilken sport som helst så kommer den ha väldigt lätt att lära sig en annan sport. Det betyder inte att om du är en fotbollsspelare och har vunnit Champions League så kommer du per automatik att ta ett UFC-bälte. Det är inte det jag menar, men att ta in kunskapen kan gå väldigt fort. Och det där är väl, och det är ju från person till person också. Men jag tror nog att de flesta, till exempel superatleterna, hade de bara varit skolade från start i en annan sport, så hade de varit superduktiga där. Lite som när till exempel Ilia Topuria fick frågan om Sergio Ramos, och han sa att hade han valt MMA en gång i tiden så hade han varit lika duktig där som han är i fotboll. Och jag köper det. Jag köper den idén. Vissa har liksom idrott i sig. Sen är det klart skillnad på fight och fotboll. Men ni förstår vad jag menar. Jag tror att Pereira i det här läget, alltså det finns ju en sida av hans game som vi inte får se riktigt. Har han haft bra matchningar med att bli ställd framför folk som hellre står upp? Ja, absolut. Det har han ju. Bruno Silva brukar också föredra att stå upp. John Strickland står upp. Adesanya står upp. Blahovic svaghet har väl varit ibland kanske när han har blivit nedtagen, så han stod ju då upp mot honom och de gick 3 ronder. Prohaska står upp. Hill står upp. Alla står upp. Och det är egentligen en ganska tydlig trend överlag vad gäller UFC, att många gillar att stå, och till och med BJJ-personer liksom gillar att stå. Så att ja, ska titta här lite snabbt bara på lätt tungvikt. Prohaska vann. Han vill ju då möta Alex Pereira igen. Alltså det, ja. Alltså det blir ju lite tråkigt om det är den matchen som blir av. Alltså, för att Prohaska har egentligen, ja, jag får nästan snacka mer om det i Patreon helt enkelt. Men om jag säger så här, när jag tittar på rankingen hur det ser ut, så har vi Magomed Ankalaev på 3:e plats. Jag ser nog gärna det mötet, om jag ska vara ärlig. Ser nog hellre Ankalaev. Men,
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Live fighters, just han, det var i januari. Alltså, det är så sjukt. Alltså, tiden går så fort. Det känns som att Anka Live fighters för jättelänge sedan och det är bara 4 månader bak. Anka Live hintade själv om att han hade fått något erbjudande om att gå match på UFC 300. Vet inte. Där, jag tror att Anka Live matchen är en sån match som kommer att ge svar på Pereira. Men jag misstänker att Pereira börjar blicka på att gå upp en viktklass. Det är Pereira är 36 också. Han fyller 37 i juli. Så att sticka upp nu och fighta sin annan viktklass. Ja, men det var lät i för sig Dana White som att han gärna ville hålla kvar honom på 93. Galet i alla fall. Alltså, ja, helt sjukt. Vi går vidare. Co-main. Willy Jiang mot Jan Jonan. Jan. I min mening, nu har jag som sagt, ni förstår ju själva, jag spelar in det här, klockan är liksom, den är 10:11 just nu. Jag har hunnit se alla matcher. Jag har hunnit äta, jag har hunnit lyssna på presskonferens. Jag har inte tagit in något annat. Jag har inte varit in och läst MMA-medier eller någonting. Så att jag kanske är en av alla som har den här åsikten, eller så kanske jag sitter väldigt ensam med den här åsikten. Jag vet inte, det ska bli intressant att se det sen. Men Willy Jiang vann den här matchen i första ronden. Jag är förvånad att Jason Herzog liksom tillät matchen fortsätta, om jag ska vara ärlig. För Janan är sövd när hon liksom nästan blir bortputtad eller vad det var ifrån Willy Jiang. Hon sov och hon vaknar upp i den instansen. För mig var matchen över där. Det var min tanke. Och jag kände när det började gå mot Weili, så kände jag bara, alltså, shit, det här är, fy fan vad Jason Herzog har gett Janan chans här. Och nu gick ju matchen ändå åt rätt håll, så att jag har inget problem med slutresultatet. Men, och Yang gjorde en väldigt bra match. Hon såg dock trött ut, väldigt trött ut i en viss instans. Och det är klart, alltså, hon hade instansen i ettan då hon säkert första ronden då hon verkligen drog mot Janan. I rond två hade hon också instans då hon slog väldigt mycket och det bröts liksom inte där heller. Och det har jag kanske inte riktigt några problem med att han inte bröt där. Men för där lyckades hon hela tiden göra tillräckligt mycket för att det då inte skulle stoppas. Men jag tycker att i första ronden när hon gled av kroppen så där, då får man blåsa av, tycker jag. Det är i alla fall min tanke. Jag vet inte vad ni tycker. Jag vet inte vad omvärlden tycker om det, men det var min reaktion i alla fall. Jag tycker att Jason Herzog gjorde en tabbe där. Jag tycker att om du är söv när gången går, då har du förlorat. Då har du torskat matchen. Så att det där förvånade mig. Det förvånade mig väldigt mycket. Men Weili visade fortfarande att liksom hon är numret för stort för Janan. Det var en bra match. Liksom, det var en bra match. Dock inte sjukt bra med tanke på vad vi hade sett precis innan. Så att det drog ju ner tempot lite. Och jag kan tänka mig att det måste ha varit värre ifall man har sett. Det jag gjorde nu var att jag såg huvudkortet först. Sen har jag sett liksom prelims. Och jag har backat liksom. Jag såg Fight Pass prelims sist. Så jag gick egentligen bland de bästa fighterna, om man nu kan se det så. Men typ. Men återigen, Weili gjorde en bra match. Hon visade igen, hon är champ. Ska ta en titt på rankingen där också för att se lite hur hur det ser. Tatiana Suarez är där. Amanda Lemos har precis vunnit mot Andrade, vann. Virina Jandiroba. Ja. Ja, jag skulle nog mega misstänkt att Tatiana Suarez kommer bli Janans nästa match. Känns som det i alla fall. Får se. Får se vilken matchning de väljer att göra. Okej, moving on. Nu kommer vi in på det som var USA:s bästa match någonsin kanske. Ni har lyssnat på podden. Ni vet mina tankar och mina åsikter om den matchen. Jag var inte pepp. Jag tyckte den inte var på förhand. Var det ingenting som lockade mig alls. Jag trodde att Gaethje skulle vinna. Jag trodde att vi skulle se lite som vi fick se Dustin Poirier mot Max Holloway 2. Att det skulle bli en liknande liksom matchtyp. Vilket det blev, men det var inte Holloway som var sig själv. Utan för mig blev istället helt plötsligt Justin Gaethje började påminna mig om Tony Ferguson när Tony Ferguson mötte Justin Gaethje. Vilket blev typ lite ironiskt. Men, och här får vi ge cred till en Dana White-kommentar som är: klaga inte på matchen förrän den har gått. Men som sagt, för mig, de frågetecknen som jag hade, det var nog det här med varför gå upp, varför lägga på sig muskler för att sen liksom gå ner en viktklass igen. Vi har sett honom fightas där uppe förut, det har inte riktigt funkat. Men fan alltså, Max Holloway är sjukt. Och det här är också felet med Max Holloway. Det här är inte Max Holloways fel, men ni kommer förstå nu. Max Holloway är 32 år gammal. Okej? Han är 32 år gammal. Men man tror inte att Max Holloway är 32 år gammal. Eller hur? Så att när jag säger att Max Holloway fyller 33 i december, det är inte det man tänker om Max Holloway. Med tanke på att Max Holloway har fightats i UFC. Alltså han debuterade, det var hans femte match. Han har varit proffs sedan september 2010 och debuterade i februari 2012. Alltså 1,5 år in typ. Alltså innan min karriär. Fightade september, november och sen mars och juli. Debuterade mot Poirier och där torskade han. Men han har alltså fightats organisationen i 12 år. 12 år. Det är sedan han var 20 bast. Och det är det där som jag tror ibland också. Och jag sätter mig själv i den fällan. Jag tror ibland att jag tror att Max Holloway är äldre. Men han kan mycket väl typ så här fortfarande vara i sin peak. Det är det som är så galet med Max Holloway. Och han har just nu 3 vinster på rad. Han gick 2 matcher 2023. Han har gått en match i år då. Och han var så jävla bra från start. Alltså så sjukt bra från start. Gaethje var lågmäld. Det förvånade mig lite. Jag hörde att Trevor Whitman var så här: stay calm, stay calm, stay calm. Men det var frågan om han fan egentligen nästan var lite för lugn från början. Och sen den här snurrsparken i slutet på första ronden som bara helt smashar Gaethjes näsa, det tror jag, det där ändrades matchbilden totalt. Sen vet jag inte vad Gaethje höll på med, för att han gjorde de här snurrsparken och då gick han gick liksom ner, och där vill jag nog få det till att det var inte som att Gaethje gick ner med huvudet och då gjorde Max Holloway de här snurrsparken, utan som att väldigt många gånger när han gjorde de här rycken så var det som att då gick, jag fattar inte, och han gjorde det flera gånger, Gaethje. Det var jättemånga gånger då han liksom bara sjönk ner med huvudet när de här sparkarna kom. Jag förstod liksom inte det, och det kändes som att det var ganska många gånger under matchen som han gjorde det. Men Max Holloway fick till liksom den perfekta matchen. Han utmanövrerade Gaethje hela tiden. Det var någon gång, jag hade till och med glömt det, men han lyssnade på halva intervjun och då säger de det, att det var inte en knockdown, utan de har inte satt det som en knockdown i statistiken då från Gaethje. Det är någonstans, och då säger Max Holloway: nej, men jag halkade. Det var liksom ingen knockdown, utan jag halkade, det var halt där inne. Men rond för rond, och sen gör ju Max Holloway också det som Max Holloway är bra på. Max Holloway har sån jävla volym. Det är någonting som jag tycker Max Holloway alltid har haft. Han har en otrolig förmåga att börja i ett tempo, men sen vrida upp tempot, vrida upp, komma med långa serier, långa serier, långa kombinationer, och han ökar nästan liksom sin frekvens för varje rond som går, och han gör även det i en femrondare, att det blir mer och mer. Jag trodde såklart att Justin's power skulle bli ett problem för honom, och där många trodde att liksom Max Holloway skulle bli knockad också, men alltså det var så jävla bra, alltså det är så jävla bra av Max Holloway. Det här är nog ta med fan den bästa matchen jag har sett någonsin, alltså. Då så känns det nu. Alltså det är min känsla just nu, men och jag behöver nästan se om den, för att som jag har sagt förut, ibland så får jag en känsla av att fy fan, wow, the fight of the night och hela den grejen. Och sen tittar man på den bara, fast nej, vänta nu, den ena killen hade inte jättemycket att komma med. Där till exempel så är det så här, Cub Swanson och Korean Superboy är praktexempel på en sån match där vid första tittning så fy fan, fight of the night, oj, sen jag såg om det, vänta nu, det här är ju bara Korean Superboy som åker på stryk i fem ronder. Det är i min mening inte en fight of the night. Då är det mer en performance of the night, att en specifik person gör sin liksom en av de bättre fighterna. Men fight of the night, det ska vara fram och tillbaka. I min mening så ska det egentligen vara fram och tillbaka. Nu vann ju han bonus för fight of the night. Han fick bonus också för knockout, för att, ja, spoiler alert, men han släcker ju också Justin Gaethje med en sekund kvar på matchen, ställs i mitten, pekar, nu står vi här och vevar, och så gör de det, och så prickar han honom och avslutar honom med en så här brutal knockout, vilket bara, det var ju så här helt galet. Han hade matchen, det var liksom inget snack, men ändå går de in och gör det där. Och så att, ja, är det någon som ska sitta på en BMF-titel, det är ju såklart Max Holloway. Ja, inget snack om den saken. Nej, det är alltså, ja, sjukt, alltså det är så sjukt imponerande. Och jag tror också att det blir så sjukt imponerande för att det här var inte den utgången som jag förväntade mig. Jag vet att väldigt många också inte förväntade sig den här utgången. Och det är det här som är även fantastiskt med MMA. Man kan tro sig veta, men allting som sägs innan en match, det är spekulationer. Det är alltid spekulationer. Sen får vi se vad som händer på riktigt. Så att vi kan spekulera, ibland har man rätt, eller jag ska väl tala för mig själv, jag kan spekulera och ibland har jag rätt. Många gånger har jag haft fel. Många gånger har jag gått in med en tanke runt en match och haft helt fel. Jag har sagt det många gånger med Henan Barao, TJ Dillashaw, praktexempel. TJ Dillashaw hade inte en chans. TJ Dillashaw gjorde sitt livsprestation. Han gjorde som Max Holloway gjorde här, utmanövrerade sin motståndare totalt, plockade titeln, gjorde om samma sak igen. Men nu är frågan då, ska Max Holloway gå ner? Ska han möta Topuria? Jag är lite kluven till det där, för nu när han såg så otroligt bra ut här, då blev det så här, fan bro, det kanske var lite muskler som fattade, så det här kanske är den viktklassen du ska vara i nu. Det kanske är den här viktklassen du ska vara i nu. Jag reagerade också på när man fick se Topuria, hans ansikte var ju lite speciellt, alltså det jag tror, och jag tror nog inte att han förväntade sig att Max Holloway skulle gå in och leverera så här mot Justin Gaethje. Det tror jag inte, och det är nog, alltså, jag tror inte det var så många som trodde att Holloway skulle vinna. Alltså nu tänker jag så här rent MMA-medier, jag tror inte det. Jag har för mig att väldigt många var liksom inne på att det blir för tufft och Gaethje är den som kommer vinna. Men det var verkligen, jag vet inte om det var rond 2 eller 3, men jag började känna bara, shit, Gaethje börjar se ut som Tony Ferguson gjorde i matchen mot Gaethje. Vilket är ju helt galet. Men som sagt, jag måste se om den här matchen, för den var så jävla sjuk, alltså. Och då har vi då Justin Gaethje, han är rankad 2. Så Max Holloway kan med den här vinsten ta andra plats i ranken, vilket han lätt skulle få om han vill vara i den här viktklassen. Lätt. Han är även rankad 2 i sin IC i fjärde vikt också då. Damn alltså. Nej alltså, ja, det är så imponerande. Justin Gaethje däremot, han är 35 och fyller 36 i november. Kan också vara.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag vet inte, jag tror vinsten också som Gaethje fick mot Poirier, det där, den tror jag blev något för mig, att man var så här, oj okej, den här snubben har liksom är lite på nytt född här. Men det kanske bara var så att den sparken var flax, han fick den att sitta. Och ja. Ja, sinnessjuk match. Hur man än vrider på det här, sinnessjuk match. Och verkligen bara hatten av till Max Holloway, 32 år gammal, och fortsätter liksom att bara se så stöd. Alltså han är en Hall of Famer utan tvekan. Och den här matchen kommer ju bli en Hall of Fame. Alltså det är så, Max Holloway kan ju bli dubbel Hall of Famer. Hall of Famer för att den här matchen kommer 100% bli en så här Hall of Fame fight. Alltså jag skulle bli chockad om de inte slänger in den här i Hall of Fame. Sen kommer ju inte det hända nu i år, men liksom ge det några år så ska ni se att den här matchen kommer landa där. Det är liksom, det är ingen tvekan om den saken. Båda två gick in, båda två levererade. Max Holloway var bara sjukt mycket bättre. Otroligt mycket bättre. Och det är det som vi har sett också med Max Holloway, speciellt när han höll titeln. Alltså när han är bra, då är han, alltså han är fan med ostoppbar alltså. Precis. Han raddade upp så sjukt. Han torskade mot Conor McGregor 2013, sen gick han obesegrad mellan 2013 och 2019. 6 år på den tiden. 13 matcher, 13 vinster. Sen klev han då upp en viktklass och torskade mot Dustin. Sen gick han ner, vann mot Frankie Edgar. Sen torskade han 2 matcher på rad mot Volkanovski. Sen vann han Cater Rodriguez. Och sen torskade han mot Volkanovski igen. Nu har han 3 vinster på rad. Sen tror jag också är någonting med den här Arnold Allen-matchen som var, alltså jag vet inte, där var det med något, alltså det var en bra match, jättebra vinst, men det var någonting som man bara kände saknades från Max Holloway. Men det här är sjukt, det här är sjukt. Och jag säger så här, ser han ut så här, han kan ställa till riktiga problem mot Topuria. Och han kan mycket väl också ta tillbaka titeln med tanke på hur han såg ut idag. Där släpper jag den här matchen. Nu går vi vidare. Även fast jag skulle kunna sitta och snacka och spekulera om det här i hur många timmar som helst. För den matchen var bara så bra. Armand Tsarukyan delat omslut mot Charles Oliveira. Alltså Tsarukyan fick ju problem tidigt i första ronden. Och jag tänkte, wow. Det här är över. Det är över. Men han kom ur. Han kom loss, han vred upp tempot, gjorde det till sin fight och tog hem ett delat domslut. Han verkade ha ett problem med det delade domslutet, alltså jag vet inte, det är så här, det är vad det är. Jag tror ibland så behöver man kanske inte bli så frustrerad i postfight-intervjuerna över att det kanske blev ett delat domslut. Speciellt den här också, det är korrekt det Rogan sa i sin intervju, det här med att liksom det fanns en Giliot eller Dars eller vilken choke det nu var han höll på med där på slutet, att det är en sån grej kan bli avgörande liksom. Och det stod ju såklart 1-1 i ronder in i den tredje, så att det är ju inte en chans att Tsarukyan vann första ronden, inte enligt mig i alla fall. Så att det stod 1-1 i ronder. Där också en tillgäng när jag går vidare med den här matchen. Jag måste bara ta upp det, jag lyssnar på engelsk kommentering. Och alltså fan vad jag började störa mig på Joe Rogan när det gällde Max Holloway och Justin Gaethje matchen. Alltså shit, jag fattar inte vad han snöade in på Max Holloways ben. hela tiden, oh, his leg liksom, även om så här Max Holloway som fick Justin Gaethje att vingla till och att oh, jävlar, look at his leg liksom, oh, nu fick han en benspark och det där benet är helt paj, det är helt trasigt, oj där, han kommer inte kunna stå liksom. Alltså dude, det är så här, killen står hela tiden, visst att benet svällde, men alltså någonstans får man ju bara börja slappna av lite och se vem är det som gör mest skada. Det var ju mycket större risk att Gaethje skulle blivit knockad flera gånger egentligen när som helst i vilken rond som helst, än att nu kommer low kicken som liksom fördärvar Max Holloway. Så det där var, jag vet, och till slut blev jag nästan irriterad att bara, han har precis skakat Justin Gaethje och Gaethje träffar med någon liten benspark, oj men kolla på det där benet nu. Men dude, det där är inte matchen, att benet blir sparkat på. Sen vet jag att när man sitter där, jag har ju ändå suttit på de här matcherna i UFC några gånger, man ser ju benen väldigt, väldigt tydligt, för att de är exakt ens egen ögonhöjd. Och ibland ser man saker som inte riktigt syns på TV, typ hur skadat ett ben är och sådär, att det börjar bli blått och så. Men han haltade inte ens. Alltså det fanns ingenting. Så att jag tycker det var väldigt konstigt att han hela tiden ville gå till det här benet. Åh, titta vad skadan är. Oj, nu. Men bara, dude. Max Holloway just nu spöar Justin Gaethje rond för rond i varenda instans. Och du har hakat upp dig på ett ben. Sjukt. Benil Dariush, inte Benil Dariush, men Arman Tsarukyan. Benil Dariush har fått stryka både Tsarukyan och Charles Dubronx, kanske var därför jag tänkte på honom. Men Tsarukyan fixade, delat domslut. Och jag tycker nog att i den tredje ronden, det var där gällde det. Tsarukyan gjorde bättre ifrån sig och där tog han det, så att det där lilla liksom submission-försöket på slutet spelade kanske inte den största av roll. Men sjuk prestation. Det jag har sett ur den här prestationen, och om jag tittar då på hur Islam har sett ut senaste tiden, nu får vi se vad som händer med Islam och Poirier. Poirier kan vinna den matchen. Att jag säger så betyder inte att jag tror att han kommer göra det, men han kan potentiellt sett vinna matchen och det måste man ha i åtanke. Men vi säger nu att Islam vinner den matchen och han sätts mot Tsarukyan, så tror jag att alltså Islam har utvecklats så jävligt mycket den senaste tiden, Tsarukyan också, men Islam alltså just nu är på en, alltså han är på en galen nivå, alltså han är på en helt galen nivå just nu. Som jag säger, på det kan vinna, jag tror inte att på det kommer vinna. Men Islam just nu är, alltså han är riktigt jävla scary, alltså riktigt, riktigt obehaglig. Ska kolla lite snabbt här bara. Men däremot ser det rätt, han hade en problematisk match. Islam, alltså Arman Tsarukyan ställde till det för Makhachev när de möttes. Då var det på kort varsel. Det var Tsarukyans debut, vi snackar 2019. Det blev ett enhälligt domslut ändå till Makhachev. Men, och där kan det väl vara allt liksom, att Tsarukyan var kort varsel, tar honom inte på allvar kanske, och så helt plötsligt så oj shit, det blev en match. Men jag menar, Islam vann enhälligt domslut, så att det är ingen snack om den saken. Men tittar vi liksom på det han har gjort, visst det är väl Volkanovski 1 som lämnade ruskigt mycket frågetecken, men så här, Alexander Volkanovski 2, huvudspark, boom, slut i första ronden. Charles Oliveira, sättet han vann mot honom också, liksom den senaste tiden när han väl har fått ner folk, så det har varit ganska kört för dem. Och nu att vi fick se också att han kunde avsluta via huvudspark var inte helt illa. På sina 25 vinster har han 5 knock, men det är 11 sub. Så att vi får se hur det går där mellan Poirier och Makhachev. Men Tsarukyan lär nog få det returmötet. Och en titelchans såklart. Vilket blir Det blir intressant. Men sen har vi Max Holloway där i mixen också. Så att vi får se vad Max Holloway väljer att göra. Menar, vill han gå ner en viktklass igen, ta bort massa muskler och gå ner en viktklass, eller väljer han att stanna kvar? Han har mycket möjligheter just nu. Väldigt mycket möjligheter. Så vi får se. We shall see. Okej, då går vi på sista matchen som jag kommer prata om. Men innan jag gör det så vill jag tacka mina Patreons, mina tier 3 Patreons. Och vill du ha ditt namn uppropat i podden, då signar du upp dig på tier 3 och blir en champ. Här har vi dem: Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang, Fredrik Hansson, John Magnusson, John Olsson, Jörgen Fläckerud, Lukas Tano, vi har Marek, Martin Malmgren, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger, Sebastian Sandberg och Simon Svan. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Det betyder otroligt mycket för mig och podden. Så stort, stort tack till er. Okej, Bo Nickel. Ta sig an Cody Brundage. Matchen avslutades i rond 2, 3:38 via Rear Naked Choke. Bo Nickel har nu då sin femte vinst. Två kommer via knock. Det var jättekonstigt. Två kommer via knock, fyra kommer via sub. Okej, debatt. Vad sjukt, den har inte reggats. Vad konstigt. Alla hans avslut reggade, men det står att han har fem vinster fortfarande. Han har sex då. Sex vinster. Han har gått tre matcher i UFC. Han har fightats i Contender Series två gånger och dessförinnan har han bara gått en enda match. Debuterade i mars 2023. Han är 28 år gammal. Han är fyra år yngre än Max Holloway. Det är det som är så sjukt. Det är det som är så galet. Men okej. Alltså, han gör ju en bra match. Som sagt, på det här kortet så var väl den udda personen, det var väl Cody Brundage. Det var väl det namnet som liksom inte klaffade riktigt i den här ekvationen. Men, och Bo Nickel är ju mer bara för att Bo Nickel är hype. Så att hype menar jag med att han har inte gått många matcher i UFC och det är det. Så att han är jätteduktig. Jag tycker han är väldigt bra, Bo Nickel. Och det är väldigt intressant att se honom utvecklas liksom. Och han var då själv väldigt missnöjd med sin prestation, trots att han submittade Cody Brundage 3:38 in i rond 2. Förmodligen för att han ville avsluta honom i den första ronden. Tyckte väl att det här skulle ha gått snabbare än vad det hade gjort. Men jag tror ändå att det är något bra för Bo Nickel att ändå få känna på rond 2 och ta sig in i rond 2. För att alla matcher kommer inte avslutas i rond 1. Och när han väl börjar kliva upp i rankingen och liksom möta tuffare motstånd, det blir svårare och svårare då. Det blir svårare och svårare. Jag tror att han själv ville möta Anthony Hernandez, och det hade varit en jävligt tuff utmaning alltså för honom. Det hade varit en riktigt, riktigt bra match. Då tror jag vi får se lite mer. Då får vi verkligen se vad Bo Nickel går för. Så att jag är väldigt öppen för att de bokar den. Det hade varit intressant. Men annars, alltså han kontrollerade ju hela tiden. Alltså det var ju inget. Han gjorde bra ifrån sig. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Matchen utspelades på att Cody Brundage kom in, slängde lite grejer i början för att kanske chocka Bo Nickel, förvåna honom med lite, jag vet inte, några hoppknän och lite grejer som han gjorde där inne. Men Bo Nickel sen liksom jobbar med sin brottning, får ner, tar rygg och liksom fick kämpa. De går in i rond 2, han gör om samma sak igen och till slut har han en rear naked choke. Så det var inget. Han tog matchen dit han ville och han såg till att hitta avslutet, och det är bra jobbat. Nu vill vi se Bo Nickel möta tuffare motstånd, rankat motstånd, så att vi vet liksom, är det hype? Eller är hypen på riktigt, rättare sagt, som man säger? Är hypen på riktigt runt Bo Nickel? Kommer vi att se honom och skäms att liksom fighta som en titel i framtiden? Det är mycket möjligt. Fortfarande är bara 28 år gammal. Han har liksom alla möjligheter, den här killen, fortfarande. Så att det blir nog också en liten sån här grej för UFC. Och jag tror att Bo Nickel vill nog göra lite så här skämsat. Att liksom springa igenom sitt motstånd och bara, it's too easy. Och när han väl hamnar i rond 2 så blir det så här, oj, oj, oj. Men det betyder ju också, det är lite farligt att möta en sån där snubbe också som sätter så stor press på sig själv som Bo Nickel gör. Jag ser fram emot att se honom igen. Och jag tycker att Anthony Hernandez skulle vara ett... Det blir ett tufft test. Anthony Hernandez blir ett riktigt tufft test. Det blir ett riktigt, riktigt tufft test. Så vi får se hur det går. We shall see. Vi får se, mina vänner. Ja, vill ni höra mig prata om prelims? Då vet ni vad som gäller. Den kommer att dyka upp på Patreon. Så signa upp er där. Så får ni ett extra avsnitt mer eller mindre varje vecka. Så det är mycket, mycket content om ni gillar MMA-podden. Och samma sätt också så stöttar man såklart podden. Med det får jag säga tack för den här gången. Hoppas att ni har återhämtat er bra. Och det är nog positivt att det inte är någon UFC-gala till helgen som kommer. För att vi förtjänar lite vila efter det här eventet. Tack för att ni lyssnade. Hej då.